Du hörde nu en podcast från Folkebladet.
Och jag hoppas att det väckte många till insyn att det är inte bara kriget som är, det finns många andra konflikter och kriser som kan drabba. Det kan vara pandemier, det kan vara energiförsörjningen, det kan vara hybridangrepp och så vidare.
Välkommen till Folkepodden i uke 17. Med mig här har jag chefredaktör Steinulf Henriksen i Folkebladet. Och vi snackar också med tidigare utrikesminister och utbildningsminister i Finland, Per Stenbäck. Jag heter Trond Sannes och Steinulf, vi är akkurat nu inte i studio. Vi är gäster på, nu är det vi som är gäster, på ambassaden, den norska ambassaden i Helsinki, i Helsingfors. Och vi ska, och det har varit mycket, det 30, nästan 40 redaktörer som är på studietur här, bland annat för att studera beredskap både för media och hur samhället ellers har beredskap. Och det ska vi snacka med Stenbäck lite om, som har lite extra peiling på det. Han är en gott vuxen man på 85 år som har lite erfaring, och Finland har ju, är ju ett land som är nära Ryssland. De har upplevt krig. Och i Norge så är det alltså total beredskapsåret i år, i 2026. Och det är ju kanske lite mer än nudlar, vann och lite batterilager och sånt. Steinulf, fortell lite om skillnaden på Finland, sånt som vi har hört om det nu.
Jag tror att vi är, som du säger, 37 nordnorska redaktörer som har en faglig samling i Helsingfors för att snacka om beredskap och säkerhet och bli känt med hur finska medier tänker och hur det finska samhället fungerar. Och jag tror vi har fått en allvarlig väcker, många av oss som är och ser de stora skillnaderna som är i Finland. Bara som ett litet exempel så är de har alltså tillflyktsrum till absolut alla. Vi hade ju nettopp en reportage om Senja kommun som är 15 000 inbyggare och har plats till 900 människor max i tillflyktsrum i kommun. Här är det plats till alla. De övar jävnligt. Median, för exempel, Yle som är Finlands svar på NRK, har ukentliga övelser. De har ett tillflyktsrum 35 meter under backen som de kan gå ner och få redaktion till att fungera. Och där är det vann och sängeplatser och mat till att vara där i flera uker. Och vi norrmän vet ju själv hans beredskap vi har. Det är inte byggt tillflyktsrum i Norge sedan på 90-talet, och vi har ju väldigt lite, nu har det varit fokus på det i år riktigt nog, men det har varit väldigt lite fokus på beredskap, säkerhet och inte minst detta med att öva på en potentiell krissituation. Och det är ju så att Finland har ju en lång gränse som nu är stängt mot Ryssland, men vi har ju faktiskt också en gränse upp i norr, 20 mil lång gränse till Ryssland, och bör nog ta den situation som uppstod nu på ett större allvar än vi gör idag. Det tror jag många av de redaktörerna som varit med på samlingen här är eniga om efter det vi har sett.
Stenbäck, kan du fortälla oss lite om den finska beredskapen?
Den går ju tillbaka till det andra världskrig och våra erfaringar då. Så att efter krigsslutet så satte vi icke ner, alltså vi gick inte bort från det säkerhetstänkning som fanns då. Till exempel, om jag nämner exemplen, är skyddsrummen, alla bostadshus i alla städer och byar är förpliktade att bygga ett skyddsrum för befolkningen. Så vi har nästan skyddsrum för hela finska befolkningen, närmare 5 miljoner platser i skyddsrum, som kan utrymmas med 24 timmars varsel eller 8-40 timmars varsel. Så det är naturligtvis den första. Och vi får ju många delegationer från runt om i världen som kommer och kikar, speciellt från Europa, och menar att detta är framtiden och att man måste satsa mer på det. Andra vettak för att hålla liksom beredskapen på hög nivå är det att finska företag är förpliktade att hålla beredskapslager. Och det betyder att det måste finnas inom landets gränser tillräckligt för att vi kan klara oss några månader i alla fall utan import. Finland är ju en halvö som är rätt isolerat geografiskt inne här i Östersjön. Det är långa vägar till världshaven och de stora transportlederna. Så till exempel i Nordfinland så är vi ju beroende av de norska hamnarna, Atlanthamnarna, om det skulle inträffa en kris eller ett krigstillstånd. Så att vi är också beroende av transportleder som fungerar. Och så vet vi ju också att isen kan täppa till, alltså våra förbindelseleder, Östersjön fryser ofta, så vi satsar ju väldigt mycket på isbrytare också, så vi är specialister, världens specialister på, experter på att bygga isbrytare, inte bara för eget behov utan också för USA och Kanada i dagens läge.
Men det med Finlands NATO-medlemskap, ser du för det att vi bor ju i Nord-Norge, vi har inte järnbana, järnbanen stopper i Fauske. Ser du för dig att det borde det varit byggd järnväg mellan Finland, Sverige, Norge, Nord-Norge? Tränger man den infrastrukturen som du ser det?
Det första steget är att förbättra Malmbanen mellan Narvik och Kiruna. Mm. Och det är väl igång, den tänkningen är igång. Jag har rest med den själv och det är ju en ganska intressant upplevelse, för att det går ju upp och ner så att säga. Och med gott kännskap om Norge så vet jag att Norge är specialister på att göra goda tunnlar. Så att vi hoppar väl att och det skulle också vara ur beredskapens synpunkt väldigt viktigt att vi får en snabb och trygg och en ny järnbana kan man gott tänka på, men vi må prioritera en sak i gången. Och vägarna är ju lika viktiga. Järnvägar kan bli förstört och så vi behöver nya vägar också. Och naturligtvis hålla hamnarna i så gott skick att de kan. Så att vi hoppas på att Norge deltar i den här beredskapstänkningen genom att investera och bekosta, medan vi bekostar då upprätthåller en stor värnpliktsarmé på kanske 200 000 man här uppe i norr. Och det är den första försvarslinjen för Norge och Sverige och så. Men om vi kommer tillbaka till beredskapstänkande, så skulle jag tänka också på den mentala beredskapen som är väldigt viktig och som upprätthålls åtminstone för elitens del, för beslutsfattarnas del, genom att vi alla som har varit med i politiken, i näringslivet, i administrationen deltar i något som kallas totalförsvarskurser. Så att jag tror att de kanske 30-40 000 av olika generationer av beslutsfattare har deltagit i det, där vi har fått en inblick hur försvaret och hur administrationen ser på beredskapen. Och det tilldelas uppgaver för olika befattningshavare, hur de ska fungera i en krissituation, vilka tilltag som väntar dem och så vidare.
I Finland, vi har varit där nu på studietur och sett att finländerna övar mycket. Det är tillflyktsrum till alla, skyddsrum som du säger. I Norge så har vi ju inte skyddsrum till alla. Vi har inte byggt tillflyktsrum i Norge sedan 1990-talet, efter den kalla krigen var över. Och vi övar inte på speciellt mycket på beredskap, som för exempel finska medier gör och andra. Tar vi norrmän det här trusseln från öst för lite på allvar, som du ser det från din position i Finland?
Måske det, ja, kanske det är svårt att se, men Norge har ju alltid njutit av en tryggare geopolitisk situation, ett läge där man har i bergsrygg i ryggen så att säga kölen och Atlanten på andra sidan. Mm. Så att, och ett långsträckt territorium som naturligtvis har kommunikations bekymmer, men i alla fall det känns tryggt på något sätt att vara nordman. Jag har sett på en norsk serie om olika kriser som på fjärnsynen som kan drabba Norge, och jag hoppas att det väckte många till insyn att det är inte bara kriget som det finns många andra konflikter och kriser som kan drabba. Det kan vara pandemier, det kan vara energiförsörjningen, det kan vara hybridangrepp och så vidare. Så att jag hoppas att Norge håller på att vakna till en ny det här insikt om att vi lever dessvärre i en ganska farlig värld.
Men då säger vi rätt och slett tack till dig, Stenberg. Ja, det var alltså tidigare utrikesminister och utbildningsminister Per Stenbeck i Finland, i Helsinki. Vad är det vi bör fara hem och göra nu som redaktörer i Nord-Norge?
Jag är ganska säker på att det kommer att komma ganska många både artiklar och ledarartiklar och kommentarer om säkerhet, beredskap, övelser och hela packen efter den här turen i Finland. Så jag tror det är viktigt så vi kan göra det, i alla fall informera folk om kursen har de det i Finland, kursen har de helt sedan andra världskrig faktiskt fortsatt att tänka beredskap, aldrig sluta med det och vedlikehåll och rusta upp för exempel tillflyktsrum och ja, driv som sagt med övelser konstant och förbereda sig på det värst tänkeliga. Och så vi må nog snu hodan våra lite grann i Nord-Norge också.
Finland är ju som vi hörde Stenbeck säga närt Ryssland, har väl den längre västens kanske längsta gränsen mot Ryssland. Men det tränger ju inte att bli krig som han säger för att det blir aktuellt med all den här beredskapen. Nej, det... Var vi för slapp då vi på 90-talet och började att rusta ner beredskapen i vårt land?
Jag tror vi gjorde det för brått och när den kalla krigen var över så tror jag vi gjorde någon felgrepp som nu kanske vi må betala för idag i form av att vi må bruka mycket pengar på att rusta oss upp med beredskap, säkerhet och övelser och all den, hela den packen. Här. Så vi har en väg att gå och jag tror det är jätteviktigt att vi faktiskt kommer igång. Stenbeck snackar ju också om detta med infrastruktur, kanske järnbana, kanske upprustning av vägar i norr och täta förbindelseslinjer till österöver till våra nya NATO naboland Sverige och Finland.
Men som sagt beredskap kan också vara för andra ting. Vi har Gisundbru som många säger, som sliter med åren och börjar bli, ja, ni ska inte tåla en dult med en båt bort för kanske det blir stängt i någon vecka. Det är också beredskap.
Ja, och vi är kämpesårbara, det vet vi också. Vi ser ju E6, Nord-Norge har ju varit delt. Järnbanen skedde i olyckan i Nordland som också så gjorde att järnbanen inte kunde gå. Och vi har de lokala problemställningen som du sätter upp här. Så det handlar ju om för dålig veja, för lite alltså ej bru till Norges näst största öj. Väldigt sårbar infrastruktur i Nord-Norge. Så det är intressant att se hur Finland har löst det här. De har gjort det på en helt annan måte än vi har gjort.
Som chefredaktör i Folkeblad, vad är det du plockar med dig och ellers har plockat med dig annan en beredskap här på studietur i Helsinki?
Nej, alltså det är väldigt spännande att besöka finska media. Också för att de övar och tar detta på väldigt allvar. Vi har ju varit på besök hos både Yle som är NRK, Finlands svar på NRK och Hufvudstadsbladet som alltså är i avis som skriver, som ges ut på svensk och som är rättat in mot de svenskspråkliga finnarna. Så det var verkligen intressant att höra och för en helt annan tankegång de har till en del problemställning. Så självklart knyter upp att de har Sovjetunionen har varit på Ryssland som närmaste nabo. Så nej, det var verkligen intressant att höra för en bevissthet de har.
Och så är det lite speciellt med Finland för att okej, Norge är ju lite tvåspråkigt. Vi har samisk och norsk och någon menar nynorsk är ett språk. Det är ju lite speciellt det också. Plus att de har en ganska stor andel russisk språklig i östliga delar av Finland.
Ja, det var ju också en sån historietime vi fick i förhåll till den språkliga delningen. För du har någon som pratar bara finsk, du har någon som pratar bara russisk, du har någon som pratar svensk. Och finsk befolkning på 300 000 som snackar svensk men som är finna. Så det var en annan problemställning i Norge. I Norge har vi dialekter men här är det språk som faktiskt inte är möjligt att skönja varandra. Så det var en speciell upplevelse det också.
Vi ska ge oss där för vi sätter oss på flyet hem till Norge igen. Men det är ju helg nu och vi må komma med den här ukentliga anbefalingen. Ja, har du, Henrik, något att anbefala folk att göra när det blir något lock och lir mot helg?
Nej, jag brukar ju ta till ordet för att gå ut och njuta den nordnorska naturen. Nu är det ju inte så gott vär akkurat de här dagarna som det har varit, men samtidigt tror jag det är väldigt många som har gått av att ta lite musik, god musik på öronen, ut och jogga, ut i frisk luft och njuta våren för dem det är inte fullt så bra som det har varit de sista dagarna. Så det är min anbefaling i helgen. Ut och jogg, gå tur, ta musik på öronen.
En god idé. Jag ska slå ett litet slag för en amerikansk krimserie som jag är med i nu som heter Staircase, som är baserat lite på en sann historia om en dama som har dotat ner i trapp och en rik man som blir motarbetad av stort sett hela samhället. Jag vet inte hur det går, men väldigt spännande att följa med på. Och då ska vi rätt och slett ge oss idag. Vi har hört chefredaktör Steinulf Henriksen i Folkebladet, tidligere utenriksminister og utdanningsminister Per Stenbeck i Finland, i Helsinki. Mitt navn er Trond Sandnes.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet. Sjefredaktør er Steinulf Henriksen.